Nu liksom snurrar den.
Gör den det?
Ja, ska vi skita i och testa?
Ja, nu kör vi bara.
What could possibly go wrong? Mm. För andra veckan i rad så poddar vi i bilen.
Ja, det
här
blev så.
Blir vår nya studio, det är så jävla skönt.
Ja.
Och återigen är vi ute i Vallentuna.
Ja.
Den här veckan blickar vi ut åt bensinmackhållet.
Mm.
Vilket är roligare.
Ja. Det är mer... Sist satt vi och stirrade rakt in i garaget.
Ja, det var vackert. Men det här
blir liksom... Hicka.
Har du fått hicka? Vi har precis ätit thai-lunch.
Mm.
Det var väldigt gott. Men det här är lite mer målande när man kan titta på bilar som åker förbi. Det skiter vi nu.
Mm.
För nu ska vi podda.
Nu jävlar kör vi.
Välkomna till Dealen med bilen avsnitt 211.
Mm. Välkomna allihopa.
Kan man säga att våren är här nu?
Ja, nu har vi påsken bakom oss.
Ja.
Det får vi väl ändå.
Elmia-mässan är ju annars en sån där riktmärke.
Mm.
Den blev ju digital i år.
Mm.
Jag missade det där helt. Kollade du på den här livesändningen?
Nej.
Nej.
Men jag visste inte ens när var det.
Det var ju förra...
Ja, det var det.
Förra veckan,
just
förra
det.
Helgen.
Nej, det missade jag.
Det känns ju helt meningslöst. För en Elmia livesändning på nätet,
mm.
den konkurrerar ju plötsligt med alla andra filmer på YouTube.
Ja.
Eller hur?
Kan du, ja. Kan du bara förklara? För jag måste säga att jag är väldigt dåligt insatt kring vad det digitala Elmia var för något.
Nej, men Elmia 2020 blev ju inställt.
Ja.
I år så tänkte de, herregud, vi klarar inte ett år till.
Nej.
Utan att ha en mässa. Men
nej.
Det gick ju inte att ha.
Nej.
Och därför gjorde de en livesändning så man kunde då logga in på deras hemsida, vad
ja.
Jag tror.
Ja.
Och sen så var det liksom en soffpanel som då gjorde digitala besök hos olika bilbyggare. Så man liksom, det var som ett långt tv-program.
Jaha.
En okej idé kanske ja, man ska
absolut.
Säga.
Absolut. Och man ska ju ge dem all credit för att de försöker.
Ja. Men
det
hela grejen med Elmia det är ju att vara på plats och bygga monter. Nu fick jag din hicka.
Ja.
Och bygga monter eller stå och putsa på någon bil och sen gå runt. Och...
Eller supa.
Supa på parkeringen.
Ja.
Jävla
det var mer så förr.
Ja.
Mm, jävla vad det söps då på Elmia.
Ja, i Volvo 740. Ja.
På vägen ner.
Man borde skifta det som hela instrumentet på när det var fyllt av såna här lyktor.
Ja, oh, just det. Precis, ja. Ja, skit i det.
Ja.
Du brukar ju alltid tjata.
Tjata och tjata. Jag brukar inte tjata
så
mycket.
Ja, oh, du tjatar ganska mycket. Framförallt så tjatar du om att jänkarna ju är så bra på namn.
Bäst.
Och att alla andra länder suger.
Ja.
Ja.
Det ligger något i det.
Det är inte bara du som säger det. Jag kan erkänna att jag brukar ju hålla med dig om det.
Ja. Vet du varför?
Nej.
Därför att det är rätt.
Ja, det är det jag ska ta reda på. För den här veckan tänkte jag faktiskt försöka liksom titta närmare på om det här stämmer eller inte. Man behöver ju faktachecka dig emellan oss för att inte lyssnarna helt ska ta på förtroendet för den här podden.
Faktachecka mig. Ja, det ligger något i det. Ibland så kan en liksom en skarvad sanning kan ju bli en sanning.
Ja, så är det verkligen. Nej, men till att börja med så kan vi konstatera att förutom USA då så har jag kommit fram till att Japan är faktiskt väldigt duktiga på att döpa sina hoj- och bilmodeller. Eller vad säger de om följande modeller?
Men det här känns som vi har pratat om.
Nej, det har vi inte.
Men vi har pratat om att japanerna är duktiga på namn.
Ja, men det har vi varit inne på. Ja, precis. Och det var nog det som fick mig att så här, gå djupare i. Har de flera? Jag radar upp några stycken här.
Ja, spännande.
Ja. Mitsubishi Shogun. Det är ju ett bra namn.
Det är ett otroligt
bra. Ja, det är väldigt bra.
Ja, otroligt bra. 10 av 10.
Ja, 10 av 10.
Ska jag betyda?
Ja, men det kan du roa dig med. Ja. Det kommer bli väldigt många så du kanske inte behöver...
Nej, jag behöver inte utveckla det. Ja,
titta på lite hojer då.
Ja.
Suzuki har ju sin Hayabusa.
Ja.
Och Hayabusa betyder ju falk.
Ja, det är ganska 10 av 10.
Ja. Sen har de ju... Ett av mina favoriter är ju Suzuki Katana. Och det är ju ett samurajsvärd.
Ja.
Katana.
Ja, det är också 10 av 10.
Ja.
Det är viktigt att det ska låta.
Ja. De har ju även en modell som heter Bandit. Det är bra namn.
Ja, det är ett bättre amerikanskt namn.
Ja, men
ändå. Ur ett japanskt perspektiv, 1 av 10.
Ja, men nu ska vi liksom...
Ur ett amerikanskt perspektiv, 10 av 10.
Ja. Intruder har de också, Suzuki Intruder.
Ah, 2 av 10. Mm. Det känns mer som en så här rape victim.
Nah, det här tycker jag är bra. Mitsubishi Space Wagon. Det är ett ganska bra namn om du tänker efter.
Vad fan händer med Space Wagon?
Nej, jag vet inte.
Det har jag... Fan vad lustigt, för det var ju en ganska... tongivande MPV för ett antal år sedan. Men när man säger, och det var liksom, det var inget konstigt, det var en Mitsubishi Space Wagon.
Ja, man tänkte inte på vad det betydde.
Nej, men om man smakar på ordet, ja, Space Wagon.
Visst är det ett bra namn? Det är
otroligt bra. Det känns som en sån här mural airbrush på en van. Ja. Space Wagon. Och så är det ett planetsystem, ja, och någon enhörning.
Ja. Ja, precis. En tjej i bikini med en sån här kula på huvudet.
Ja, exakt. Rymdkula på huvudet. 60-tals
rymdhjälm.
10 av 10.
Honda Fireblade. Är bra namn.
Det är otroligt bra namn.
Honda Firestorm har de också.
Båda två 10 av 10. Ja. Nej, Firestorm 8 av 10.
Ja, sen har ju Honda även sin Superhawk. Superhawk. Superhök.
Fan, vilka bra namn.
Ja, men eller hur? Och så det bästa av alla. Toyotas Mega Cruiser.
Ja, det är ju deras Hummer. Ja. Hummer H1.
Men det är så jävla bra namn.
Så jävla bra namn.
Ja, ja. Och sen har Kawasaki Avenger. Kawasaki, de är inte så bra. De har inte,
nej, Avenger,
på
nej, det känns två, ja, men de
har
tre.
Ju, men de har ju sin Ninja.
Men intressant att ta de här Space Wagon och Mega Cruiser och Superhawk och allting.
Ja.
Fan, tänk dig de på amerikanska bilar istället för på en liten Suzuki.
Jo, men många av de här är ju också hoja. Men jag tycker, vi kanske inte behöver tänka så mycket på vad, utan nu är det bara namnen vi ska smaka på. Inte så mycket vad de sitter på. Men jag tänker så här, om vi kanske för ordningen ska hålla oss till bilar, för annars blir det här lite för rörigt. Så från och med nu så tänker jag fokusera bara på bilmodeller. För det var ju liksom där någonstans som den här diskussionen började. Jag tänkte att vi ska börja, eller jag tänkte att vi ska titta närmare på britterna. Och se om inte de har lite balla namn att bjuda på. Och jag har faktiskt hittat ett gäng. Aston Martin Valkyr. En Valkyr, det är ju alltså, eller Valkyrior då. Det kommer ju från den nordiska mytologin, och det är de här kvinnliga väsenen som för de döda männen från slagfältet upp till guden.
Fallna krigare.
Ja, precis. Och det får man väl ändå påstå ett väldigt bra namn på en sportbil, alltså ett väsen då som kan ta dig till gudarnas värld, både i känslan och rent bokstavligen, tänker jag.
Fantastiskt.
Visst är det bra namn?
Sen
har vi Triumph Spitfire. Det är ett stridsflygplan. Funkar ju alltid. De gillar stridsflygplan, britterna, för de har ju även sin Jensen Interceptor. Och det är också ett stridsflygplan.
Vi sitter ju en Interceptor nu.
En polis Interceptor.
Men jag håller med dig. Fantastiskt.
Aston Martin har ju sin Vanquish. Det betyder ju besegra. Det är ju bra namn.
Lite svårt att stava till.
Ja, det är jättesvårt att stava till. Framförallt mig som inte kan stava. Rolls-Royce Phantom.
Phantom är ju väldigt bra.
Väldigt bra.
Britterna är duktiga.
Det känns som att britterna, de tycker om att döpa sina bilar efter saker som har med krig att göra och övernaturliga väsen. Eller hur? Typiskt britter. Men även italienarna vill ju, trots sina ganska knappa engelska kunskaper, vara med och tävla. Och det här har ju gett upphov till en del ganska intressanta namn. Eller vad sägs om Ferrari 812 Superfast? Superfast! Superfast!
Jävla idioter. Nu ringer din dotter.
Hej Olle! Hej gumman!
Håll du förgasare?
Ja.
Ja, jag sitter här bredvid och bara njuter av stillheten.
Ja.
Nej,
det vet jag inte.
Jag tar micken lite närmare mig själv, så kan jag prata med er så här på sidan.
Nej, du behöver väl inte göra det nu. Du kan,
det är jävligt härligt att sitta i en bil när ett sommarregn, nej, vårregn faller på plåttaket.
Hejdå.
Jag vet inte om det går fram, men det är jävligt skönt ljud. Är du klar?
Så, nu kör vi.
Ja, nu kör vi.
Ja, men vad sa jag? Superfest.
Ja, superfest.
Superfest.
Otroligt korkat. Ja, typiskt italienare.
Sen det, ja, men det blir värre. Alfa Romeo Disco Volante har ju de en modell som heter. Ganska ball bil. Vet du vad det betyder?
Nej.
Flygande tefat. Disco Volante.
Nej, men fy fan.
Ja. Men det Tommaso Pantera, det är ju ett väldigt bra namn. Och där fick ju italienarna till det, måste man väl ändå säga. Men frågan är om det är så att den bilen fick ett så pass bra namn på grund av att liksom det Tommaso misslyckades så kapitalt när de döpte den bilens föregångare.
Ah.
Man brukar vilja döpa bilar efter så här balla rovdjur som Falk.
Kolla, en EPA-traktor.
Ja, en EPA, ja. Jo, men vanligtvis brukar man vilja döpa bilar till liksom, så här, liksom örnar eller ormar eller spindlar eller kattdjur då, som panterar. Men det verkar som det tog ett tag för det Tommaso att räkna ut det. För föregångare till panteran hette ju faktiskt det Tommaso Magusta. Och om man läser på liksom Wikipedia vad en Magusta är, eller en Maguster, Då står det så här: Maguster är en familj i däggdjursordningen rovdjur. Flera arter i familjen kallas munko. Även surikater tillhör familjen Maguster. Magusternas ursprung, de bor i Afrika och så vidare. Det är såna små jävla, som små apor nästan, som står, du vet, i Lejonkungen.
Ja.
Den här vildsvinet och hans kompis, det är ju en magust, tror jag.
Ja.
Det är väl inget bra namn på bil.
Otroligt dåligt namn.
Ja. Testarossa,
ja.
Det är ju ett namn som man liksom på något sätt gillar och tycker är ett bra namn. Ända tills man tar reda på vad det betyder.
Ja, det är ju något med rött och motorn, va?
Ja, men det är nästan bättre om jag översätter det till engelska. För vi har inte riktigt något bra ord på det här i svenska. Men det är ju redhead.
Ja, rödtopp.
Ja, rödnitt, köppenitt.
Och det är väl för att bilkåporna är röda på den, är det inte det?
Jo, men man kan inte döpa en bil till Ferrari Rödfräs.
Nej.
Nej, det är konstigt.
Nej, det går inte.
Nej,
men det är otroligt vad dåliga de är.
Ja, de är jättedåliga. Ja. Och Lamborghini Countach då? Den är ju döpt efter ett uttryck som går att översätta till oh my eller wow.
Ja.
Det är som om Koenigsegg skulle liksom döpa en bil till liksom Koenigsegg hoppla hoppla eller Koenigsegg ojsan
wow.
Ja, eller
wow.
Men däremot så fick italienarna till när de döpte Diablon. För att döpa en bil till djävulen, det är ju briljant.
Ja, fast samtidigt, Diablon är ju också... det är bra.
Det är bra.
Det är i alla fall 4 av 10.
Tänk om Koenigsegg skulle döpa en bil till Satan. Det hade ju varit skitfränt. Koenigsegg, Satan.
Det är bra.
Ja, det är bra.
Det är riktigt bra.
Ja, men hur man än vänder och vrider på det så landar man ju ändå i att jänkarna, det är väl ändå de som tar hem segern när det kommer till modellnamn. Och fan vore väl annat på något sätt. För liksom sättet som jänkarna döper sina bilar, de är liksom tänkta att få snoppen att bli hård på liksom män som aldrig riktigt har blivit vuxna utan som fortfarande är 14 år. Ju.
Mm.
Det är därför som amerikanska bilar heter saker som Gladiator. Stealth,
Boing.
Rampage, Viper, Cyclone, Typhoon, Gremlin, Raptor och Dodge Challenger, SRT Demon. Det är liksom... Ja.
Men med det i backspegeln så blir ju Satan ett jävligt bra...
Ja, det är skitbra namn. Det är
ett otroligt bra namn.
Ja. Men apropå det här med att jänkarna döper sina bilar till namn som ska liksom appellera på tonåringen i dig, så är det ju även så att, eller barnet kanske snarare, för Corvette, det är ju faktiskt ett krigsfartyg om man tänker efter. Och likadant med Oldsmobile Cutlass. En Cutlass, det är ju ett sjörövarsvärd.
Är det?
Ja, så det är ju väldigt barnsligt. Eller hur? Men det finns en amerikansk modell som jag kommer tänka på och som kanske har det bästa modellnamnet av dem alla och som lite går emot sättet som jänkarna vanligtvis döper sina bilar på. Jag tänker på Studebaker Dictator från 1927. Den tillverkas mellan 27 och 37. Alltså det är så jävla sjukt namn. Dels för att den här bilen tillverkas mellan 27 och 37 och det var ju liksom då som jorden drabbades som hårdast av just diktatorer. Men det finns alltså en Studebaker Dictator.
Det är helt sjukt.
Ja.
Man kan ju inte låta bli att älska det.
Eller hur?
Vilken grej.
Ja, men nog är det väl så att jänkarna, vi kan väl fastslå att de tar hem namnstriden.
Ja, tätt följda av japsarna.
Ja.
För deras naiva, lekfulla namn.
Lite...
Därefter britterna. Ja. Och sist på listan kommer Sverige och Italien.
Ja, om inte Koenigsegg döper nästa bil till Satan.
Ja, men smaka på den här då. V70.
Vi går vidare.
Ja. En välkänd grej. Men då, nu åker den här elpatrullen iväg. Vi står ju med nosen mot macken.
Mm.
När en ljus mellanblå, smurfblå duett epa med träflak.
Ja, det var väl det som gjorde den unik. För epor blir vanligare och vanligare. Men just de här duett eporna är ju inte så vanliga.
Det där är ju en relik från 1982.
Ja, det där är ju när man säger ordet epatraktor. Det är det som poppar upp i folks huvud.
Ja, det är så man kör bil här ute i Vallentuna.
Mm.
Men det var en oerhört norrländskt vackert med när den liksom kom in på macken ensam.
Mm.
Ja, men som jag sa...
En framtida rådbyggare där, det vet man aldrig.
Utan tvekan. Men en grej inom då fordonsindustrin som är väl känd, det är ju hur tillverkarna arbetar för att sänka tillverkningskostnaderna på bilar.
Mm.
Och då har man ju sån här plattformsdelning, alltså man delar bottenplatta.
Ja,
man har såna här strategiska partnerskap och det är ju liksom de här stora kostnadsminskningssystemen. Men det som är allra mest spännande, det är ju det som kallas för cover-up engineering. Har du hört talas om det?
Cover-up? Nej, det vet jag inte vad det är.
Cover-up engineering, det är alltså när man sätter ett nytt märke ovanpå ett gammalt märke. Ett favoritexempel på det här, det är en grej som jag läste nyligen. Det var när ägaren till en 64 Mustang, det är många som äger 64 Mustanger,
alldeles för många,
plötsligt började pilla på ratten och så lossnade rattnavet på den. Och så lade han upp den här bilden på någon Mustang Facebookgrupp där han visade vad han hittade liksom bakom centrumkåpan där. Och då var en annan person på det här Mustangforumet som bekräftade bilden genom att lägga upp en bild på sin egen Mustang som också hade bortplockat rattnav. Och då är det ju så att bakom den här klassiska Mustang-ratten med treekrad med hål i, väldigt sportig, känns, den är kompatibel med såna här bilhandskar.
Ja, just det.
Så står det ju Ford och sen är det en häst och står det Mustang. Men när den lossnar, då står det plötsligt Falcon Sprint där bakom.
Ja, det ser man.
Med två stycken racingflaggor.
Ja.
En helt annan ratt alltså. Och
så att det är jättevanligt idag, men man trodde inte att det var så gammalt.
Liksom. Exakt, så att på tidiga Mustanger så är det alltså Ford Falcon Sprint rattar där man då sätter på ett Mustang-emblem ovanpå. Och Mustang-fans tänker ju nog så här, det där är ju vettigt eftersom Ford Falcon Sprint från 63,5 fungerade som grund för första generationens Mustanger. Det var ju liksom väldigt mycket samma komponenter. Faktum är att en Ford Mustang från 64 i stort sett är en Ford Falcon Sprint fast med en annan kaross. Men det faktum att Ford bara satt ett märke ovanpå en annan modells ratt, det är ändå en ganska kul lösning eftersom det i grund och botten bara handlar om lathet. Alltså det hade ju faktiskt gått att gjuta upp ett Mustang-nav och sätta fast på ratten innan man monterade Falcon-navet, så att säga.
Ja, det tycker man ju att de hade kunnat kosta på sig. Det här var ju också på liksom Detroits heyday, så hade de ju råd med vad fan som helst.
Exakt, exakt. Men den här typen av kostnadsbesparingar, det händer ju som du säger fortfarande. Tittar man till exempel under huven på en Seat Cupra, heter de bara, Supra eller Cupra, 300S 2 liters TSI, så har den en väldigt jobbad motorkåpa i någon form av fake Kevlar. Men om man pillar bort Seat-loggan, det här Seat-S-et på kåpan, då där bakom så ligger då en Volkswagen-logga.
Ja, just det.
Vilket är vettigt eftersom det är samma motor som sitter i Golf R. Och ett annat exempel som jag nämnde tidigare, det är att om man kollar under backspegeln på en Aston Martin DB9 så står det Volvo.
Det är väl lite värre?
Ja. Och här har man inte ens orkat dölja loggan. Men tittar man på en Aston Martin så tänker man, gå vilka snygga smäckra backspegel. Men man tänker inte att de kommer från en sunkig Volvo. Det hade liksom inte, det klingat.
Men hur kommer det sig?
Ja, de tyckte att det var snygga billiga backspeglar istället för att tillverka egna.
Jo, men vadå, köpte de av Volvo backspeglar?
Ja, men alla bilmärken samägs ju.
Så jo, men jag fick inte ihop Volvo med
då.
Do re mi fa so
la ti to.
Just det.
Men sen finns det ju andra listiga sätt. 1963 då kom ju Jeep Wagoneer. Den har vi tjatat tillräckligt om i den här podden. Men då
det
hade
blir det tjatiga avsnittet.
Ja, då hade den en grill i mitten och sen hade den dubbla runda lysen på varsin sida. Det var ju skitsnyggt.
Just det.
Sen några år senare så kom ju de här fyrkantiga lysen och den här stora kromgrillen. Det var en rejäl facelift.
Ja, kan man säga.
Ja. Och den faceliften höll ju i sig fram till 1991. Så att det var en ganska bra facelift om man säger så.
Ja.
Men om man plockar bort grillen, då ser man att de fyrkantiga lyserna är monterade inuti de runda hålen.
Ja, just det.
Som satt på 63-årsmodell.
Ja, jävlar ja.
Och då tänkte de väl bara, varför byta någonting som inte syns? Så att ser man bort grillen på en Wagoneer, då ser du liksom... Här i mitten var ju Gladiator-grillen liksom. Eller de tidiga Wagoneer-grillen. Och sen var det runt lyset.
Jävlar vad risigt gjort det ser ut när man tittar så här.
Ja, det är skittaffligt gjort. Ja, det är verkligen hemmagjort. Men det här har vi blivit varsen när vi river ner fronterna på skitsamma, det ska vi inte prata om nu. Men en annan grej som jag nyligen hittade, det var ju att på sena Ford Crown Victoria, det vill säga en sån som vi sitter i nu, här till vänster om ratten så sitter en liten knapp med en pil till höger och vänster och en, som, där jag kan flytta pedalstället.
Just det.
Men det som många inte känner till, och inte du heller,
nej,
fram till väldigt snart, det är att om jag lyfter bort hela den här panelen,
stora,
om jag knackar på den så här, den här plastpanelen där den knappen sitter, och tittar bakom den panelen, då finns det sladdar framdraget hela vägen fram till liksom bredvid den här pedalställsknappen. Och där ska det då sitta en knapp som är traction control av och på. Mm. Men den knappen finns inte på polisbilarna, men allting är framdraget. Så att jag skulle egentligen bara kunna köpa knappen och borra ett hål i panelen och få traction control. Det, liksom, det ligger här bakom.
Mm.
Häftigt. Ja. Nu skiter vi här.
Ja, nej, men det där var lite kul.
Ja.
Du, ska jag riva av dealen med hojen istället då?
Ja, riv och riv.
Ja.
Ja, du sa förra veckan att du tyckte det jag hade gjort var väldigt bra.
Ja, får se om jag kan leva upp till det.
Ja, vi får. Jag är nyfiken. Ja.
Northbike. Dream it, live it.
Jag har ju ägnat vintern och våren åt att tjata, apropå tjatpodden då. Tjata ganska mycket om Dakar. Helt enkelt för att jag tycker att det är världens främsta tävling. Men det finns en annan tävling som jag tycker har ett magiskt och nästan ogripbart skimmer över sig. Man kan ju tycka att Dakar är en farlig tävling, men det är ju ingenting om man jämför med tävlingen som jag ska snacka om idag. Och beviset på att den här tävlingen är så farlig är ju att jag har inte ens sagt vad den heter, men jag lovar att alla som sitter och lyssnar, inklusive du, redan vet vilken jag tänker på.
Death Race 2000.
Ah, om någon annan gissade på The Isle of Man så hade ni rätt.
Death Race är också väldigt farligt.
Ah, det är farligt.
För där dör man.
Ja, det är lite farligt. Men det gör man i The Isle of Man också. Ja, men Isle of Man, eller den heter ju The Isle of Man Tourist Trophy.
Jaha, det visste inte jag.
Nej, TT står ju för Tourist Trophy.
Ah.
Ja, men det var ju nämligen så att om man anordnade en tävling lokalt då, och då de tävlande kom utomsocknes ifrån.
Ah.
Då
var de turister?
Nej, men ja, precis. Då vann de någonting som hette en Tourist Trophy då.
Aha.
För som du sa, de var ju trots allt turister. Ah. Skitsamma. I början av sommaren varje år så förvandlas den lilla, annars ganska sömniga ön Isle of Man till den mest vansinnesfyllda skådeplatsen på jorden, skulle jag vilja säga. För i slutet på maj så fylls nämligen den här ön med de modigaste eller galnaste männen och kvinnorna i världen, skulle man kanske kunna säga. Även om det till 97% är män som kör det här loppet, så finns det även ett gäng livströtta kvinnor som vill köra skiten ur sig själva och sina motorcyklar på de här trånga gatorna på den här lilla ön då. Den här ön ligger för övrigt mellan England och Irland, om någon skulle undra.
Det är ju liksom det vansinnigaste efter Death Race 2000.
Ja, efter Death Race 2000 så får man väl ändå lov att säga att
för det är ju, man har ju, det är ju ingen marginal. Det säga, kör man för nära en mur och fastnar med fotpinnen,
då är det klart bara.
Då är det godnattsaga.
Ja, ja. Ja, men jämför den här tävlingen med andra farliga tävlingar som Dakar eller Baja 1000 eller Northwest 200. Då slutar det ju alltid med att det är liksom The Isle of Man Tourist Trophy som är den absolut farligaste. Om man inte tar med då Death Race 2000. Tävlingen kördes första gången 1907. Och fram tills idag, kan ni se många som har strukit med under åren?
Vänta, från när
1907.
1907 fram tills idag. En dålig gissning. Det är i alla fall över 200 personer.
Ja, det är 252 personer som har strukit med.
Oh, jävlar.
Ja, 1970, det året, då dog det 6 pers.
Men om det 1970 dör 6 personer i en tävling, då skulle de ju lägga ner tävlingen.
Men det är det som är så härligt, att de låter bli. Och då har vi inte räknat med alla åskådare som också har strukit med genom åren. Det är väl ytterligare 20 och någonting sånt där.
Herre,
och även om det naturligtvis är tragiskt när människor förolyckas, så kan jag inte låta bli att tycka att det är ändå något oerhört befriande över att den här tävlingen fortfarande körs. För i dagens liksom trygghetsknarkande fegissamhälle, så det är ju lite skönt att veta att det fortfarande finns tillställningar där det är helt okej att riskera livet på en motorcykel, om man själv känner att man behöver göra det för att känna att man lever.
Mm.
Och Ja, jag vet inte, jag kan gilla det ändå.
Men jag undrar hur tävlingsledningen satt och funderade. Ja, 7 pers.
Ja, där drar vi gränsen.
Där drar vi gränsen. Om en 8:e nu dör i hjärtinfarkt.
Nej, de pustade ut, det var bara 6. Ja. Då kan vi köra på ett år till. Det var ju på 70-talet.
Ja,
det var ett liv som, var inte värt lika mycket.
Det var fler som, i publiken som dog av rökning under sådana perioder.
Ja. Ja, men på det stora hela så går tävlingen till så här. Tävlingen sträcker sig över 2 veckor kan man säga. Det brukar vara sista veckan i maj till första veckan i juni. Alltså tävlingen sker inte i 2 veckor utan hela perioden sker under de här 2 veckorna.
Uh-huh.
Och under de här 2 veckorna då spärrar man av de här engelska små landsvägarna. Och första veckan då är det träning. Och själva tävlingen är ju veckan därpå då.
Uh-huh.
Och söndagen mellan den första och den andra veckan, alltså dagen innan den stora tävlingen börjar, då har man någonting som heter Mad Sunday. Och den söndagen, då får nämligen vanligt folk, alltså publiken, köra med sina hojar på banan. Vilket är en fantastisk tradition.
Men det här är helt otroligt.
Tänk om det kunde vara så på flera motortävlingar.
Ah.
Alltså på så sätt så får ju liksom åskådarna, de får ju en bättre förståelse för vad de tävlande faktiskt är kapabla till. Eftersom de ju har kört själv på de här vägarna dagen innan då, fast kanske inte i 300 knyck. Som...
Hur många dör under Mad Sunday?
Det vet jag inte. Jag tror att det är faktiskt en ganska lugn tillställning. Det är väl folk som man åker samåker liksom banan. Jag tror inte att man kanske ligger på.
Men min fråga här, det är ju att det här området då, mellan England och Skottland, det är ju landsbygden. Och det är inte så att liksom så här, det finns stora motorvägar som utan det här är ju små landsvägar. Och om man under 2 veckor spärrar av de här landsvägarna, så måste det ju vara åtminstone 300 brittiska gods och gårdar som plötsligt så här, nu har vi ingen gata längre.
Så nej, men jag tror att alla är där, så att de bunkrar upp 2 veckor.
Eller så tar de sin Land Rover Defender och kör över ängarna.
Ja, eller går ut och skjuter någon dovhjort bara.
Eller någon förare.
Ja, roadkill. Ja. Kokar. Ah, ja.
I skinnställ.
Nej, men veckorna innan tävlingen börjar, då förbereder sig ju hela den här lilla ön för det här jätteeventet.
Mm.
Och en massa färjor går i skytteltrafik mellan The Isle of Man och Liverpool. Och så ser man till då att försöka få över all utrustning och alla förare och alla team och plus all publik då som ska dit och titta.
Mm.
Det är mycket folk som kommer varje år. Det är ungefär 40 000 fans.
Oh, jäklar.
Det är mycket folk det.
Ja, på en liten ö som bara är, som Gotska Sandön.
Ja, nej, den är lite större. Jag tror faktiskt att det bor typ 80 000 pers på den. Så det är ingen pyttepytte ö.
Men ändå.
Jag kanske ska tillägga att varken du eller jag har liksom besökt den här tävlingen.
Nej.
Men jag vet att Jonas på Northbike är skitsugen på att åka dit. Och även Tom, han är ju vdn, Tom. Han är ju sporthojstorsk. Så han vill säkert också åka och kolla. Vi kanske ska övertala dem att vi ska åka dit ihop nästa år.
Ja, filma.
Ja, i år tror jag det är inställt på grund av corona. Men...
Ja, såklart.
Ja.
Men vi åker om 10 år.
Ja, men tydligen så är veckan innan själva tävlingen, det är en enda lång fest också.
Aha.
Så jag tycker det var skitkul att åka dit. Och första tävlingen, den var som sagt 1907. Och det var The Auto Cycle Club som anordnade första tävlingen.
Varför är aristokratuttalet?
Ja.
Oh,
Auto Cycle Club.
Oh.
Och då körde man 10 varv på den här sträckan som kallas St. John's Short Course. Den är 2,4 mil.
Oh.
Nu för tiden så är det faktiskt fortfarande Auto Cycle Union, eller Auto Cycle Club som anordnat tävlingen. Men sträckan som man kör idag, den varierar lite beroende på vilken klass man kör. Det finns totalt 7 klasser som du kan ställa upp i. Du har Senior TT, Superstock TT, Superbike TT, Supersport TT, Lightweight TT, Sidecar TT och den senaste då, Zero TT, som är för elektrisk hoja. Vilket är lite kul.
Zero. Och du var ett jävla tjat om TT.
Tourist Trophy.
Tourist Trophy. Du ska inte dricka te.
Nej, TT. Som sagt, beroende på vilken klass man kör idag så kör man olika många varv. Och jag vet att det är den längsta klassen, då får man ju gå i depå och byta däck och tanka. Men de andra, jag vet inte exakt hur många varv man kör. Men det spelar inte så jävla stor roll.
Nej.
Och det finns ju inga pengar egentligen att tjäna på att ställa upp i tävlingen. Det finns väl prispengar för 1, 2 och 3 kanske i varje klass. Men de allra flesta som ställer upp i Iron Man, de gör det av ren passion egentligen.
Ja.
Och det är många, de flesta förarna är ju liksom människor som gillar att köra hoj, alltså kanske kör mycket bana och sådär. Men de har ju vanliga jobb, det är inga så här avlönade stallproffs som vinner.
Det är det som gör den här tävlingen så frän.
Ja, men på något sätt.
Därför så många dör hela tiden.
Det är ingen tävling som man ens skulle våga drömma om att ställa upp i. Inte ens om man hade kört sport och hela sitt liv skulle man ju våga ställa upp i The Isle of Man.
Nej.
Men om någon lyssnare där ute sitter och funderar på vad som krävs för att ställa upp då är det så att man för att kvala in till den här tävlingen, då måste man, eller kvala, men för att få vara med i den här tävlingen, då måste man ha ställt upp i något av de här kvalificeringsloppen som går på Irland tidigare under året. Då. Så det måste man ha gjort då. Det här är ju som sagt världens farligaste motorcykeltävling om man ser till olycksantalet. Och det här är ju arrangörerna väl medvetna om. Och anledningen till att det är så farligt, det är ju att till skillnad från vanlig liksom en road racing bana, där finns det ju avåkningsytor och så här sandfåll och som bromsar upp både dig och hojen om du kör av då. Men i Isle of Man, där är det ju raka motsatsen. För
det är avåkningsmurar.
Ja, men den går ju på allmänna vägar på den engelska landsbygden. Och har man varit i Storbritannien eller Irland eller Skottland, då vet man hur det ser ut när man kommer ut på vischan. Det är smalt och kurvigt och det är som du säger, stenmurar och ofta så här höga lövträd och höga trottoarkanter och dessutom ligger det ofta lite fukt i luften, så banan på Isle of Man, den är ju raka motsatsen till en säker racingbana med optimalt grepp på något sätt.
Plus, icke att förglömma, när du kommer blåsande där i 300 knyck med en ninja, så plötsligt står det ett får mitt på vägen, för det är ju i de trakterna. Och sen en mikrosekund senare så står du uppe på Sankt Per med en fårfiol i handen.
Precis. Ja, men det är ju väldigt sådär, i stilen Isle of Man är ju väldigt mycket Wallace och Gromit.
Ja.
Miljö, eller
hur? Både som Gromit borde göra en Isle of Man-dokumentär.
Ja, verkligen. En annan grej som gör att den här tävlingen är så farlig är att förarna, de kommer ju i kapp varandra. Och sen så ligger de liksom i tajta klungor då och flyger fram på de här smala vägarna. Och det gör ju att det finns liksom inget utrymme för misstag heller. Och tävlingsledningen har ju försökt att ändra på det här genom att låta dem starta med liksom 10 sekunders mellanrum. Men det hjälper ju inte. Ja, det är tight liksom. Men det är hur som helst bättre. Back in the days, då startade alla samtidigt. Då var det ännu galet. Men jag har ju som sagt pratat om Dakar i den här podden. Och Dakar är en tävling som man liksom ser på med beundran och som har liksom något romantiskt skimmer över sig. Men The Isle of Man, det är ju mer som en tävling som man liksom ser på med någon slags så här fnittrig fascination. Och en känsla av att liksom man blir så återhållsam bestörtning nästan när man tänker på det, för det är så otroligt skrämmande. Men som jag sa i början så älskar jag att den här tävlingen fortfarande finns, för det är en frisk och dödsföraktande fläkt i en tid där liksom alla vill ha hängslen och livrem, tycker jag.
Ja, så är det.
Så att, ja, det var lite om The Isle of Man, TT.
Ja, jag älskar det.
Ja.
Och det var också kul att du nu liksom på något sätt cementerat att det här får vara tjat-avsnittet.
Ja, för ska du tjata vidare?
Ja, men det finns en grej som jag har tjatat om. Mm. Ända som vi startade den här podden. Och det är att jag går ju på något sätt drömmer om att någon gång i livet få ha ett eget bilmärke.
Mm.
Och kanske kan vi få till
en egen bilpodd, tror jag.
Ja, det är bara ett fattigt substitut. Ah. Men jag tänker att vi kanske kan få vingar på den här Woodland Conversion Wagoneer som jag har hållit på med så länge.
Ah.
Men som är en sån bra idé. Och, så här, och det skulle ju i teorin kunna förverkliga den här drömmen. Men sen finns det ju små märken som har kommit lite längre. Ett sånt märke är ju Falcon F7. Jag tror vi har snuddat vid den här.
Ja, det ringer någon klocka.
Någon gång. Mm. Visst har vi pratat om den här.
Fan, den där är så ball, för den ser ut som en blandning mellan Corvette och Mustang.
Ja. Och
om Mustang
även
var en supersportbil.
Och även nya Ford GT, ja, det här bak också. Lite så här. Den har liksom lite gött.
Ja, men om du tittar på den där. Om Mustangen skulle bygga en supersportbil. Ja. Visst är det mycket Mustang?
Ja.
Men som du säger, mycket. Ja, den är jätteball.
Den är jättefin. Mm. Och det är det Falcon Motorsports.
Mm. Bra namn.
Ja, så apropå det.
Ja.
Men det är ju liksom ett amerikanskt superbilsföretag som bildades 2009 i Michigan. Och ingenjören och designern bakom det heter Jeff Lemke.
Mm.
Och hans tidigare företag...
Inte lika
bra. Nej. Ja. Jeff Bridges hade varit fränare.
Ja.
Men hans tidigare företag försåg Chrysler med karossdelar, alltså specialdelar såna kevlar-grejer till både Prowlen och till Vipern. Så att han hade många års erfarenhet av liksom
dålig design.
Ja, och bilkomponenter. Ja. Men sen för 12 år sedan så bestämde han sig för att skapa liksom någonting eget. Och Falcon F7, det är ju inte den fulaste bilen på marknaden.
Nej, absolut inte.
Tvärtom så har nu features med både balla och snygga. Mm. Kanske lite mycket kitcar i vissa detaljer.
Jag tänkte säga det. Har den ett eget ansikte? Har den en egen karaktär?
Nej. Fast inte riktigt.
Den är lite för perfekt på något sätt.
I stort sett så är det här en bra bil.
Ja,
en riktigt bra bil.
Ja.
2010 så visade man upp den första prototypen och 2012 så släpptes den. Mm. Mittmotor i form av en LS7 på nästan 700 häst och 0-100 gick på strax över 3 sekunder.
Mm.
Trots det här så gick försäljningen trögt, så man släppte liksom en fredad Lingenfelter-version med dubbla turbos och 1100 häst.
Bravissimo.
Och amerikanska motorjournalister var positiva och gav den en hel del uppmärksamhet. Men fram tills nu så har de faktiskt bara lyckats få ut 7 bilar.
Nämen.
Och en av de här 7, det var bilen som var med i avsnitt nummer 19 av Discovery-programmet How It's Made.
Jaha,
Dream Cars.
Okay. Jag såg det, bara kul att säga det. Jag såg det igår. Då var det Cobran de byggde.
Ja. Så att det är ju ändå unikt att ha fått med sitt lilla märke på en sån serie.
Ja, verkligen.
Och priset på de här bilarna låg på runt $250,000, det vill säga strax över 2 miljoner svenska.
Ja, men det är piss mycket, det är för mycket pengar för mig, men det är ju inte liksom några fantasipriser.
Nej.
I förhållande till
en unik supersportbil, ja, liksom, med jätteprestanda.
Mm.
Men nu har det hänt en grej som gör det här lilla pissiga, nej, ska inte säga, men det här lilla bilmärket intressant.
Mm.
Vet du vad det är?
Nej.
Kan du gissa?
Har du konkat?
Nej.
Nej. De bygger el då?
Nej.
Jag har ingen aning.
Det ovanliga har nu hänt. För det är sannerligen inte ofta en sån här grej händer. Men Jeff Lemke, grundaren, han har tröttnat. Han pallar inte mer nu.
Nej, det är inte så konstigt, han såg 7 bilar där.
Exakt, på 12 år. Han vill helt enkelt sälja hela Falcon Motorsports, inklusive en komplett bil, plus alla gjutformar, ritningar, karossdelar, motorkomponenter, alltså hela lagret, plus alla immateriella rättigheter som rätten till varumärket, loggan, all design, hemsidan, alla foton, alla filmer. Det är tutti balutti.
Mm.
Och då tänker du, det här blir dyrt.
Ja, så in i helvete, tänker jag.
Men kan du tänka om? Mm. För även om det är mycket pengar så vill han bara ha $675,000. Det vill säga 5,9 miljoner.
Oj då.
Och då pratar vi inte majoritetsägande eller delägarskap. Eller, för 5,9 miljoner, då blir man ensam ägare till ett superbilsmärke, inklusive en komplett bil för typ 2 miljoner.
Mm.
Och någonstans, det här är ju lite ovanligt.
Ja.
Därför att bilen har ju figurerat på bilutställningar och den finns massor av foton och allting, så att man köper ju faktiskt någonting som är färdigt.
Ja.
Och annonsen för det här företaget ligger uppe på loopnet.com, som är en sån här förmedlingssida med företag och affärsprojekt och sånt där som heter salu. Och jag tänker att någon liksom jävel.
Mm. Det finns tjock plånbok.
Ja, men det finns ju många svenskar som har i sin firma, ska strax gå i pension, och i firman så ligger det ett antal miljoner som är liksom någon form av pensionspeng. Och jag menar, om man gör så här att man kollar upp det här företaget på Google Street View, då ser man här på 255 Elm Street i Holly, Michigan. Det är liksom en liten gulligt välskött lager. Det är inte stort. Utanför står det står en liten Viper-cab utanför och allting. Men det är inte stort alls.
Nej.
Men det är liksom så här välskött.
Ah.
Det är lite gulligt. Och jag tänker att tänk alla svenskar som drömmer om att få flytta till USA på ålderns höst. Varför då inte ta sina pensionspengar och sätta igång och flytta till Elm Street och äga ett superbilsmärke.
Terror på Elm Street.
Ja.
Mm.
Det är det man ska döpa dem till.
Ja.
Kruger ska det
heta. Ja.
Falcon Kruger.
Och så är de så här, lackar de i samma färg som man stickade tröja. Röd och
grön. Men jag tänker att att det är någonting som, det som är lockande med det är att det är en förhållandevis otroligt liten peng.
Ja, det var det.
Men också att så här, ja, men på ålderns höst, det räcker med att man trycker ut en bil per år för att det här ska snurra runt och vara lönsamt liksom.
Där borde Tuvetsson köpa.
Ja.
Han kan bygga en egen.
Han är för bra för att göra det här. Ja. Men någon...
Intressant! Ja. Det är inte varje dag som supersportsbilmärke går upp till salen.
Nej. Fan, vilken, nu, alldeles nyss var det ju en EPA som körde in på macken. Ja. Nu är det en orange Challenger som åkte in här. Ja. Med svart...
Som står precis rakt fram.
Huv.
Den ser väldigt aggressivt. Bra ut. Alltså, ja. Den kändes...
Han tankar med motorn igång. Mm. Det är ju extra fränt på något sätt. Han vill kunna dra fort liksom. Fan vad de där ändå är bra.
Ja, Challenger. Så här precis rakt framifrån så ser man att vad formgivarna har tänkt. De har lyckats få med mycket av den gamla 60-tals challengen, tycker jag.
Vet du vad den här challengen är? Alltså om man tittar, jag vet inte om det var vilket årtal det var när de fick uppdaterade baklysen i den svart inramningen. Ja, då blev de så och nya inredningen, då blev de så himla moderna. Det är en sån otroligt bra roadtrip-bil.
Ja.
Liksom bekväm och fotogenik ur alla vinklar liksom.
Vi har ju roadtrippat i en Challenger, men det var en sneak Challenger.
Ja, men ändå.
Men ändå, det var gött.
Det var en vit Challenger vi åkte
var
till Vegas.
Var
den inte grå? Jo, grå då. Ja, i mitt huvud var den vanishing point.
Minne.
Vanishing point vit. Vad kändes det som?
Ja, och jag var den nakna tjejen på motorcykeln.
Men
det var gött att åka från LA till Vegas i den.
Ja, men det är precis 2023 tror jag ska bli en generationsskifte. Då blir det inga mer såna här retro Challengers.
Nej,
tror det. Jag att det är på gång att det ska ritas någonting helt nytt.
Ja,
men det där måste ju ändå vara en av de mest lyckade retromodellerna genom alla tider.
Så liksom. Är det väl kanske, ja, precis. Du, apropå det jag snackade lite tidigare om när jag pratade om The Isle of Man,
ja.
Så tänkte jag att det kanske kunde vara på sin plats att väga upp det lite med lite så här hoj, säkerhets...
Ja, förnuft och sen känsla.
Ja,
eller tvärtom.
Precis.
Känsla och förnuft.
Ja, men varken jag eller du eller Bilsport och MC vill ju skriva folk på näsan.
Speciellt inte Bilsport och MC.
Nej, vi vill ju inte hävda att man ska göra si eller så. Utan en del av skärmen med att köra hoj är ju faktiskt att det är lite farligt.
Mm.
Och frihet är ju ett ord som är väldigt förknippat med hojåkning. Så ta nu inte det här som jag ska säga liksom, som några pekpinnar, utan bara som information.
Mm.
Det kan ju vara så att det finns folk där ute som tycker att hojåkningen i sig räcker för att ge den här lilla extra spänningen i vardagen som jag tror att liksom, vi som kör motorcykel eftersträvar.
Ja.
Men man kanske tycker att liksom, jag skulle vilja göra det under säkrare former.
Ja.
Och då kan det här vara bra saker att tänka på.
Men Bilsport MC, de är ju lite som Isle of Man. Det är ju lite sådär, jo, vill du köra långgaffel utan frambroms?
Mm.
Såhär, det är farligt, men vi fattar ju,
för
det är jävligt fränt.
Ja,
vi fattar, men ta det lugnt.
Ja,
så säg, det är som tävlingsledningen på Isle of Man.
Ja, jag tycker att det är snyggt öppen hjälm. Det kan vara jävligt snyggt. Och det har hänt att jag har kört med öppen hjälm istället för med täckt hjälm. Men jag vill bara påpeka en sak, att det vanligaste skadeområdet vi har...
Hellre öppen hjälm en öppen hjul.
Ja, det vet jag inte. Faktiskt så är det den vanligaste skadeområdet i hojolyckor. Det är att man slår i hakan.
Ah, för fan vad jobbigt.
Hela 19,4%. Just say.
Jag fick ilningar i hela kroppen när de dammar i hakan och tänderna. När man
jag sa att den grider i 200.
Man
bara nervkackar
på. Man får lägga in maten i gommen. Så ramlar allting ut igen. För att stå på händer och dricka. Det är det enda man kan göra resten av livet.
Har du hört talas om uttrycket at-get? Nej, det är ett engelskt uttryck.
Nej.
Det är en förkortning för en viss typ av åkare som lever efter devisen all the gear, all the time.
Aha.
Alltså återigen, folk får göra precis hur fan de vill. Men jag försöker alltid åtminstone ha hjälm och hojhandskar och jacka med liksom, rygg, axlar och armbågsskydd.
Mm.
Byxor med knä- och höftskydd och riktiga MC-boots. Det finns ju tillfällen då jag har tänkt att vad fan, jag behöver inte ha all den här skiten. Speciellt när jag var yngre. Typ man körde hoj på Gotland, du vet. Men man inte ens hade kort. Men det är ju idiotiskt. Men
när du brände dig på Nikos shopper,
fan,
brände upp hela, körde shorts och flipflops och la benet emot avgasröret så du fick en sån här köttslams.
Ja, jag har fortfarande ett jättearv.
Köttsår på hela vaden.
Ja.
Det var som att brännmärka en ko.
Ja, så liksom en gris.
Ja,
en
gris.
Ja, men nu har jag blivit äldre och klokare, tack och lov.
Ja.
Och jag har ju också lite...
I alla fall äldre.
Ja, men jag har också lite för bra liv för att strunta i det här idag.
Ja.
Plus att har man en fru som låter dig köra hoj, trots att man har 3 barn ihop, så känner man liksom ett ansvar gentemot sin familj och göra vad man kan för att vara försiktig.
Nej då, du har ju ett jävla ansvar mot
mig. Jo, men mot dig också.
Ja. Ja. Men jag kanske är din familj.
Ja, ja, det är du. Ja, jag har ju 4 barn.
Ja.
Ja, du är min yngsta. Ja, men så gör hur fan ni vill, men tänk efter en extra gång innan ni hoppar på en CBR 1000R med liksom foppatoffer och shorts och liksom Red Bull inne som ni har köpt på Thailandsresan.
Ja.
Var inte så dum som jag var när jag var yngre.
Nej.
I USA så finns det ett uttryck som heter highway hypnosis.
Aha. Ska förändra uttryck du slänger mig idag.
Det är ju vad det låter som. Du vet, det har du säkert drabbats av. Man ligger och kör länge så blir man så jävla trött.
Aha.
Och det är så konstigt det där, för hjärnan jobbar ju annars alltid med att liksom få en att överleva.
Aha.
Alltså om du fryser så stänger den av cirkulationen och liksom sådär. Så att du kan, så att
den skyddar. Men lägger man i 140 då
kan
den
bara säga, nu tar jag och somnar.
Ja. Ja. Och det finns inget du kan göra för att häva det.
Nej,
här, utan ditt roadtrip-knep.
Ja, jag vill ju hävda, och det här kanske är om man gillar erotiska filmer,
uh-huh,
så är man riktigt trött, så liksom kan man titta en liten stund på det. Då brukar man vakna till liv.
Uh-huh.
Eller all trötthet försvinner. Men ett kanske ännu bättre tips, det är ju att liksom... men det, alltså, hjärnan är ju egentligen inte trött. Alltså trött. Utan den behöver liksom bara en liten paus och bryta det monotona mönstret. Så det kan räcka med att man liksom svänger av och sätter sig i solen. Och kanske slumra till i 10 minuter bara.
Ja.
Eller en kvart för att bli pigg igen.
Problemet är att ofta när man är sådär svintrött när man kör bil. Och kör man in på rastplats och man säger så, gå 3 varv runt bilen. Så blir man ju liksom såhär, bling, klar.
Nej,
i huvudet
igen. Gå inte 3 varv runt bilen. Sov i 10 minuter.
Jo, men samma sekund som man har stängt av motorn så blir man ju pigg igen.
Ah.
Och sen åker man ut igen och sen bara...
Ah.
Så sån.
Men,
det är därför man ska ha en Tesla.
Ja, precis. Nej, men 10 minuter har alla över. Så fan, ta den där lilla pausen.
Ja.
För att när man kör hoj också, då behöver gärna jobba lite extra mycket. För att man är så jävla fokuserad.
Drabbar, det har ju inte jag erfarenhet av. Drabbas man av samma typ av jäsptrötthet när man kör motorcykel länge?
Jag har inte kört så mycket länge, så det är inte jag rätt person att svara på. Men man kan ju bli trött för att hjärnan behöver ju ta in mera uttryck.
Ja.
Intryck.
Ja.
Sortera intrycken mera. Man är liksom...
Det fick du till.
Sådär.
Doktor Kammarstrand.
Doktor Sömn. Men det kanske bästa tipset som jag har fått, räkna inte med att någon ser dig. Man ska köra motorcykel som om man vore
osynlig. Mannen,
ja, men precis. Mm. För den absolut vanligaste orsaken till varför bilförare kör på hojar, det är ju för att de inte ser oss. Ju. Och det beror ju inte på att de alltid är värdelösa förare, utan för att hjärnan faktiskt helt enkelt kan missa att ta in en hoj om den är upptagen med att leta efter bilar.
Uh-huh.
Det låter jättekonstigt, men så är det. Speciellt på våren kan det vara bra att vara extra försiktig, för då finns det många bilförare vars hjärna inte är inställda på att det ska komma en hoj.
Mm.
Och därför inte ser den om den kommer. Det låter konstigt, men så är det i alla fall. För att de då inte har sett en hoj på hela vintern. Så att, var lite extra försiktig på våren. Och kanske även sent på hösten om man kör hoj då. Sen finns det en jävla massa tips mer såklart som gör att man kan liksom minska risken ute i trafiken. Men jag får väl kanske återkomma i ämnet. Men för det här ska inte bli någon lång predikan. Utan
allt det här finns på bilsportmc.se.
Ja. Och bilsportmc vill ju framförallt att ni ska njuta av era hojar. Men de vill ju såklart också att ni inte ska köra ihjäl er, för då förlorar ju de en jävla massa pengar.
Ja,
nej.
Jag vill att ni ska njuta av era hojar under en längre period.
Ja. Nej, men det som skiljer Bilsport.mc från andra försäkringsbolag är att väldigt många av de som jobbar där faktiskt också själva kör hoj. Så det är därför de vill att ni ska ta hand om er.
Ja, bravo.
Ja, det är om Bilsport.mc.
Ja. Och Hansen Racing gav ju oss uppdraget att formulera våran och i viss mån även då Hansens syn på kärleken till hobbyn.
Mm.
Det blev omständig meningsbyggnad, kände jag. Men alltså hitta ord och situationer och känslor som är unika för våran hobby, som inte liksom andra hobbys kan känna. Och i förra veckan så nämnde jag längtan, alltså längtan efter dammiga grustorra vägar och sådär.
Mm.
Men ett annat ord som på något sätt är unikt för våran hobby, det är doften. Och här kommer jag behöva din hjälp lite. Mm. För då pratar jag inte om den förväntade doften i form av bensin eller olja blandat med vägdamm i ett varmt motorrum.
Ja, just det.
Eller doften av ett liksom soltorkad instrumentpanel.
Mm.
Du vet när jag tror de flesta kan blunda och känna den här doften av en till synes fin panel, men när man känner på den så är den spröd, ja, och lite sprucken, lite
gul, orange,
dammig.
Och den liksom är nästan svår att lukta på, för ja, att det är som att luften dör, ja, i närheten av det här.
Ja. Mm. Men skit i det, för doften jag tänkte prata om nu, som är unik för vår hobby, det är doften av USA. Jag menar, alla har vi magiska minnen från taxiresor i storstäder eller roadtrips med gammelbilar eller till och med hyrbilar längs oförglömliga natursköna vägar.
Mm.
För att
alla har inte varit i USA.
Nej, men många, ja, av våra lyssnare, ja, har varit i USA. Mm. Men det här är ju inte bara visuella intryck, utan det är även starka doftintryck som man inte riktigt tänker på.
Mm.
Häromdagen så slog jag på AC:n här i Crown Victorian. Och när jag slog på AC:n, för den har ju bara gått på ventilation, så när jag växlade över till AC, då var det som att den, det, liksom, det var lite med en sån här paus, man hör sån här, hur något spel
ändras. Ja,
och då kom det ut en söt jordgubbsdoft, bara för en millisekund. Ungefär som att en doftgran hade hängt i bilen innan den åkte in i containern, och sen hade doften legat kvar i träda inne i ventilationsrören, och så plötsligt så bara puffade den ut som ett enda, en utandning.
Mm-hmm.
Förstår du?
Mm.
Och precis då så satt jag där och fick den här liksom rakt i ansiktet och uppmärksammade den. Det var liksom nästan lite poetiskt.
Det var ju någon tulltjänsteman som har lagt sin gamla jordgubbskondom där bakom som du satt och drog in och tyckte, åh,
men nu behöver jag din hjälp.
Ja.
Att identifiera de här unika dofterna.
Ja. Nej, men det är så jävla svårt. En doft som jag direkt kommer tänka på, det är när man är i LA och man kliver ut från hotellet på morgonen, när den amerikanska asfalten håller på att värmas upp. Det är en väldigt speciell doft. Den tidiga morgonen på
Kalifornien morgon.
Som
är tätt förknippad med att man liksom sätter sig i en bil, och det här morgonljudet som är lite slamrigare när man startar en morgonbil.
Ja, också rengöringsmedel som är lite sötare doften vad vi har i Sverige.
Ja.
Så också blandat med klor.
Ja.
Det är ju en doft som man ofta sätter på toaletter i USA eller liksom foyer på hotell. Det här söta med lite kloriga samtidigt gillar jag.
Mm. Och även den här New York-doften av sopor på morgonen.
Ja.
Det där lite ruttna, äckliga,
men ändå
som ändå blir en storstadsdoft. Liksom.
Ja.
Och den doften med då ljuden av liksom, de omkringliggande bilarna. Det blir en hobbydoft.
Jänkarna jobbar ju också mycket med doft. Och om man har liksom doftabstinens från USA, då är det bara att gå och ställa sig utanför en Subway-restaurang. Där kan man få den doften även här hemma i Sverige.
Exakt.
Det luktar oerhört mycket.
Vi hade ju, det var något år när vi var mycket i USA, när vi åkte mycket bil, där vi hade nästan som en tradition att varje morgon så tog vi en Subway-macka med en snappeldricka och så lite chili till. Liksom.
Ja.
Det var så bra, men det var så jävla god frukost. Och sen så åkte man liksom jag tror ofta handlade i eller strax utanför Huntington Beach. Och, sen, och så var den här morgon, som du sa, den morgondoften, och så går solen upp. Och så värmer på jävligt fort liksom.
Den här är också en typisk doft som du kommer kunna känna igen. Det är en blandning av snabbmat, rengöringsmedel, klor och flygplansbränsle som det luktar på amerikanska flygplatser. Det finns en speciell doft på amerikanska flygplatser. Klor, snabbmat, parfym och flygbränsle.
Nu kanske jag var luddig eftersom jag tänkte att det skulle liksom vara bilrelaterade dofter. Och det, men det fattar ju inte du alls.
Jo, jag fattar, men jag sket i det. Ja. Jag snackar USA, doften är bara så.
Men det här...
Hansen Racing är det i USA ändå. Oh. Så det tänkte jag att... Jag tror att de känner... Ja.
Men någonstans...
Bildoften. Mm.
Vi kan utveckla det här i våra tankar.
Men jo, jag vet det också. Och det är också... Det är den här blandningen av dofter. Om man går in på ett ställe som säljer däck och fälg i USA. Oh. Det är ju en speciell... För så luktar det inte på en däckfirma i Sverige. Nej. Då luktar det bara däck. Där luktar det liksom sött och däck.
Men det är också väldigt mycket det söta. När man hoppar in i... Det är många... De har ett större variation på doftgranar och sötningsmedel i bilar.
Ja, bättre doft på sina rengöringsmedel.
Ja. Mm. Bravo.
Ja.
Och sen kan man ju inte glömma heller, man kan glömma, kan man göra, men man ska ju inte glömma att man ska tagga sina bilbilder på Insta och Facebook med hashtaggen Hansenvinnare, för då deltar man automatiskt i Hansen Racings tävling The Most Outstanding Car.
Just det.
Och nu är vi inne i april månad. Och den som vinner i april kommer få 1000 kronor att handla för på hansenracing.se. Men en helt annan grej som slog mig häromdagen också. Nu hittar jag på. Det slog inte mig alls häromdagen. Det här slog mig i morse.
Mm.
Det var det som jag sa till dig i bilen på vägen ut hit.
Mm.
Jag gillar ju pickisar.
Ja, tack.
Och ibland får man såna här tankar som slår rot i huvudet. Så att nu får jag så här huvudvärk. Men nu när Daniel hjälper mig att bygga Wagoneren på Wrangler-chassit.
Mm.
Det kommer bli världens bästa bil. Den är så, jag blir så lycklig när jag ser den.
Mm.
Det var det jag avrundade med förra, med lite kanske överpretentiösa avslutningen i förra veckan. Men...
Ja, jag ritar det.
Du ritar på insidan av min ruta i imman. Ja, som gör att,
väldigt barnslig bild.
Barnslig bild.
Ja, nu tog jag bort den. Fortsätt.
Men det innebär att när imman kommer komma tillbaka så kommer den bilden... Och då kommer det se ut som att den där grejen som du ritade, som jag inte ska säga vad det var, kommer komma ut ur munnen på passageraren.
Fortsätt nu.
Ja, gud. Men hur som helst, för någon vecka sedan så hade Stefan Ernryd hade fått in en Jeep Gladiator. Det var faktiskt en annan kompis till oss som köpte den och ångrade sig och sålde den. Och så den hade han som försäljningsuppdrag, och då fick jag åka den i 5 minuter. Och då inser jag hur mycket jag älskar pickuper. Det slår liksom alltid rot hos mig att jag måste ha en pickis också. En van och en pickis, mer än så begär jag inte. Och en SUV och en rodd och en klassisk muskelbil och
en custom.
Och en custom. Man behöver en
hel Fiat
500. En Fiat 500 måste man ha. Hur som helst. Så då slog det mig att Jeep J20, alltså Wagoneer pickuppen kan man väl säga, med Wagoneer fronten och sen pickuppflak, den som svenska försvaret köpte in 450 stycken av och hade som såna här klargörningsbilar, alltså klargörningstrupperna hade de som personaltransporter och drar ut släpvagnar med klargörningsmaterial, som det så fint heter på flygplatsen. Alltså när man skulle i ordning ställa inför start och landning. Det var ju de här tankbilarna och sen var det ju de här Jeep J20.
Jag tror tanken att de skulle serva Viggen. De här.
Exakt. Ja. Och de hette klargörningsbil 9711 och 9712 tror jag. 9712 kunde man sitta på flaket där med stolar och glasrutor och allting. Mm. Men de här är ju bilar som har liksom kostat 20 000 spänn om man köper dem från försvaret i alla år tills nu.
Ja.
När man kollar dem på Blocket, då ligger en ute på 120 000 och en ligger på 175 000 tror jag. Men de är ju så jävla snygga, och då fick jag en tanke då som slog rot att jag måste ju bygga en på en Wrangler Unlimited bygga en J20 som en äventyrspickis. Det vill säga gammal fin kaross på ett modernt chassi, men med ett långt flak. Och på flaket kan man ha en ställning med taktältet och allting, men mycket, mycket, mycket mer förvaring.
Mm.
Och sen började jag googla vidare och liksom inse hur otroligt snygg den här är som pickis.
Mm,
det är det. Men sen så var det någon som hade byggt en dubbelhyttare av en sån här. Och det blir ju så löjligt bra.
Vad har de satt den där på då?
den här är en radiostyrd bil.
Jaha!
Så det här är bara en pytteliten modell.
Wow, vilken så fin den var.
Ja, otroligt fin. Mm. Men det är ju en förlängd ram. Men jag tror inte, det kanske inte är det här man ska göra.
Nej.
Men, eller att man har lite mindre flak. Men att bygga en Gladiator, en gammal Gladiator helt enkelt.
Ja.
Eller en J20 Pickis med modern inredning och modern chassi. Mm. Det här är någonting jag måste göra.
Ja, du får väl vänta lite eftersom J20 är så jävla dyra än.
Ja, men jag, som jag sa till dig i bilen på vägen hit, att hittar jag en billig J20 så måste jag köpa den. För de här blir ju bara dyrare och dyrare.
Mm.
Hittar man en som är överkomlig, alltså 30-40 000, så man vet, så de här går ju att hitta för de pengarna.
Mm.
Drivlinjen kan ju vara slut och den kan vara rostig i golvet. Det är ju bara, karossen behöver vara så fin som möjligt.
Och vad var du tänkt sätta den på för chassi då?
Ja, men det är samma som Wagoneeren. En bättre Wrangler Unlimited.
Ja, just det. Precis, ja.
För att proportionerna kommer bli löjligt bra. Plus att det är lättare.
Mycket lättare.
Mycket lättare operation. Och mycket lättare att flytta.
Du kan förlänga den var du vill.
Man kan förlänga, precis. Flaket kan man flytta fram och tillbaka.
Du behöver inte ta hänsyn till några träsidor här.
Nej, exakt. Så det här,
ja, det är en väldigt... Du visar mig bilder här nu. Det är en väldigt bra idé.
Jag måste göra det här.
Do it.
Ja. Och vill man köpa en ny USA-bil eller en ny Pickis eller SUV eller sportbil eller vad som helst, så kan man kontakta Stefan Andryd på 08 30 20 40.
Ja, det kan man.
Och hälsa från oss. Så, och han tar även in inbytesbilar. Så att nu är det dags. Nu är våren här. Elmia var digitalt.
Ja.
En succé.
Eller vad det nu var.
Och det innebär att våren officiellt är här.
Mm.
Och sen så kan vi runda av denna veckas avsnitt genom att nämna våra vänner på Gasoline Magazine. Sveriges bästa tidskrift om man gillar gammelbilar.
Mm.
Eller motorcyklar.
Eller motorcyklar.
Gå in på deras Facebook och håll dig ajour med allt som görs. Och håll även ögonen öppna för uppdateringar kring Gasoline Car Show i Skokloster den 22 maj. Och... Gasoline Car Show i Skokloster den 25 september.
Precis.
Antingen blir det en eller så blir det två eller så blir det...
Det börjar ju närma sig, vi håller i tummarna. Det vore så jävla kul att få braka igång det där i maj. Men vi får se.
Man måste ju för fan få en bilträff snart.
Vi hoppas det.
Hörrni, tack för att ni har följt med oss. Ännu ett avsnitt.
Ja.
Nästa avsnitt, då, vet du vad det är då?
Nej.
212. Det var 211 idag.
Nice.
Mm. Jag tänkte,
då är vi nog förmodligen tillbaka i
studion.
Ja, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka.
Hej då!
Hej! Whiskey bottles, brand new cars, oak tree in my way. There's too much coke and too much smoke.